Sakta men säkert börjar det igen dra ihop sig till val. Halvvägs i april ska vi välja in beslutsfattare både i våra kommunfullmäktigen och i välfärdsområdets fullmäktigen. Och partierna är i full färd med att nominera kandidater till de här valen. Fast valdagen är densamma handlade alltså egentligen om två olika val och om två olika nivåer i beslutsfattande. Och om vi överlag tittar på var beslut som rör din och min vardag fattas så har vi utöver lokala kommunfullmäktigen och regionala välfärdsområdesfullmäktigen också riksdagen och därtill ännu Europaparlamentet som bestämmer på EU-nivå. Många olika salar där besluten fattas alltså. Och det är inte alls ovanligt att samma människor sitter i många av dem. Det är det här som dagens diskussion här i Slaget ska handla om. Att är det vettigt att samma politiker ställer upp i många val? Ofta dessutom väljs in. Jag heter Mikael Pippo och leder ordet idag och med mig har jag tre gäster. I vår studio i Helsingfors finns Frida Sigfrids som är politiker för Svenska Folkpartiet i Borgå stadsfullmäktige och i Östra Nylands välfärdsområdes fullmäktige. Du är också assistent för SFPs riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Välkommen med.
Tack så mycket.
Och med mig här i vår studio i Åbo har jag en till politiker och han kommer från Socialdemokraterna. Aki Lindén, du är med i Åbo stadsfullmäktige, ordförande för Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige och därtill sitter du i riksdagen. Du var också minister i Sanna Marins regering år 2022. Välkommen.
Tack, tack.
Och här i Åbo-studion finns också Hannes Ulvens som är andra års studerande vid ämne statskunskap vid Åbo Akademi och en aktiv väljare som redan hunnit rösta i flera val. Välkommen med.
Tack så mycket.
Jag tänker först fråga er alla samma sak. Och vi börjar med dig, Hannes Ulvens. Om du tänker på dig själv som väljare och på de val som du redan har röstat i, hur tänker du själv när du ska bestämma hur du lägger din röst?
No, först och främst på kandidaten och sen även partiet. Och partiet spelar nog även en mycket roll eftersom kandidaten är så bunna till det.
Först kandidaten, sen partiet, sa du så? Mm. Vad menar du?
Att har kandidaten kompetens, representerar han de åsikter som jag finner viktiga och så vidare.
Frida Sigfrids, vad brukar du tänka på när du ska rösta?
Det är kanske en lite rolig fråga med tanke på att jag själv har kandiderat i de allra flesta valen på senaste tiden. Men för mig är det nog viktigare att först se på parti och därefter försöka hitta en kandidat som bäst representerar mina egna värderingar och åsikter.
Varför då?
Jag upplever att partiet har trots allt en ganska stor makt både i kommunerna, i välfärdsområdena och kanske då speciellt i riksdagen. Och då är det kanske viktigt att se på partiets värderingar och därefter sen på den egna kandidaten eftersom partiet har ganska mycket att säga till om trots allt oavsett vad den enskilda kandidaten tycker och tänker.
Aki Lindén, du då? Vad spelar in när du ska rösta?
No, jag är ju aktiv i partiet och det är ju just därför att jag ser först på partiet och sen på kandidaten. Så att det är min tanke om den här frågan.
No ja, nu är det ju så att det ofta är så att samma människor ställer upp i många olika val. Och också väljs in till många olika förtroendeuppdrag. Och så sitter de där och fattar beslut på olika nivåer i samhället. Som jag redan konstaterar har vi nu två sådana politiker med oss idag och jag skulle nu vilja höra helt konkret hur er vardag ser ut. Aki Lindén, du är stadsfullmäktigeledamot, välfärdsområdets fullmäktige ordförande och riksdagsledamot och jag blir nästan lite andfådd när jag rabblar upp det här. Berätta nu, hur ser din vardag ut?
Det är ju mycket viktigt att tänka om hur mycket tid man sen använder där just till exempel på lokala nivån eller regionala nivån. I mitt fall så är det ju så att jag är från tisdag till fredag i Helsingfors i riksdagen och Åbo stadsfullmäktige har sina möten på måndag kväll. Och jag är bara med i stadsfullmäktige. Jag är inte medlem i stadsstyrelsen eller något nämnd eller sådana. Så det har inte varit något större problem med det. Jag tittade just på siffrorna. Det var i någon tidning att vi hade haft 10 möten senaste år. Situationen var då det att vi hade haft 9 möten och jag hade varit med i alla. Men sen kom det sista mötet som var i december, och den måndagkväll hade vi arbete också på riksdagen, liksom vi ofta har i december, budgetfrågorna och det där. Så då kunde jag inte delta i statsfullmäktige. Och sen, jag är ju ordförande i det där välfärdsområdets fullmäktige, och vi har våra möten på onsdag kväll, och de var 6 senaste år, så att det är inte så ofta. Och vi har ju där omkring 10 riksdagsmedlemmar. Vi hade även 12, men Petri Orpo är nu bort. Jag minns att Timo Furuholm är också bort. Så att, därför, om jag är bara medlem i det där fullmäktigen, så då går det nog med tiden. Alldeles bra.
Men berätta nu, hur ser helt konkret din vardag ut? Du sa att du är i Helsingfors och i Åbo. Hur reser du? Vad gör du mellan varven? Kan du berätta lite?
Jag reser tisdag morgon till Helsingfors, och sen kommer jag hit till Åbo på fredag eftermiddag. Men då, om vi har till exempel just det där välfärdsområdets fullmäktige mötena på onsdag kväll, de är ju 6, och då kommer jag omkring 5 hit. Så att jag har inte sett något sådant problem, men jag vet att jag har kollegor till exempel som är ordförande i statsstyrelserna. Nuvarande minister Sari Multala var då, när hon inte var minister, hon var i Vandastad statsstyrelse ordförande, och samlingspartiets kollega Mia Laiho är ordförande i Västernylands välfärdsområdesstyrelse. Men det är lite annorlunda om det är ändå där nära Helsingfors. Det är ju att sticka på mötena lite lättare än att komma hit till Åbo. Så att från tisdag till fredag går det i Helsingfors, den tiden då vi har ju riksdagen. Det är ju 8 månader omkring hela våren, kan man säga, hela året.
Frida Sigfrids, du sitter i Borgå statsfullmäktige och i Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige. Kan du också beskriva lite, hur ser din vardag ut?
Det kan jag absolut göra. Min vardag kräver nog ganska bra sittmuskler, eftersom det blir en hel del möten om kvällarna. Och det är ju någonting som jag själv har valt då jag har ställt mig till förfogande i de här båda valerna. Det som kanske tar upp mest av min tid är stadsstyrelsen i Borgå där jag sitter, eftersom vi har möten nästan varje måndag kväll. Men utöver det så säger jag att det som kanske möjliggör mitt stora engagemang är också det att mitt arbete på riksdagen är ganska flexibelt, och jag har möjlighet att jobba in ifall jag missar någonting vid andra tillfällen, och det möjliggör det att jag kan sitta både i stadsstyrelsen och fullmäktige i Borgå och sen i välfärdsområdet.
Hinner du med något annat utöver politiken?
Det gör jag nog, men det är klart att när jag valde att kandidera i de här båda valen så visste jag att min fritid kommer att vara delvis begränsad, men jag såg det ändå som så pass viktigt, och kanske därför är en av mina favorithobbyn också löpning, för att det har jag möjlighet att göra precis när jag vill och när jag har tid, så det fungerar bra för mig.
Aki Lindén, samma fråga till dig. Hinner du med annat än politik?
Nu hinner jag naturligtvis, då är det ju lättare då riksdagen inte har sina arbetstiderna, så jag läser ganska mycket och också motion och sen några resor och med familjen och så att, men naturligtvis det skulle ju vara lättare om jag skulle vara på pension liksom det skulle vara möjligt enligt min ålder, men jag har ju valt att vara aktiv i sådana saker nu.
Hannes Ylvens, när du nu har stått här och lyssnat på de här båda politikerna beskriva sina uppdrag och sin vardag, vilka tankar väcks?
Det låter intensivt. Att det verkar ju som att ni måste arbeta nästan 7 dagar i veckan då, om ni ställer upp allt det här. Och tankarna väcker att hur kan ni säkra att ni har den energi som krävs? Att ni får den vila som krävs även så att ni kan göra det arbetet till 100%.
Vill någon där svara på det? Aki Lindén.
No, nu till exempel när julet kom så det var ju 3 veckor ganska lugnt, men till exempel sen började ganska häftig tid, så till exempel på lördagen var jag i Björneborg och höll ett festtal där på socialdemokratisen sådan möte, och sen på söndagen hade vi ju en sådan skolningsseminarium här till våra kandidater just på de här kommande valen. Och sen i måndag gick jag till Helsingfors. Vi utdelade där våra linjerna till social- och hälsovård. Och det var partiordförande där med och jag var där. Och sen, nu har jag haft varje dag någonting. Men jag kan ju säga att det har varit sådana 2-3 timmar. Att inte är det nu sådant 15 timmars dagar sådana som det var ju i december i riksdagen.
Hannes Ylvens, litar du på att de här politikerna hittar den tid som behövs för att de ska kunna vara med på alla hörn?
Delvis, ja. Men jag tvivlar nog på att någon gång så måste ju alla göra offringar och välja prioriteter. Och jag tror att om du sitter i riksdagen så det är det prio nummer ett. Så att då är det, om det kommer till kritan så är det det som de väljer framför då, kommunal eller välfärds.
Jag har ju inte räknat det procentuellt, men jag kan ju säga att det är 90% av all det där. Och sen i det där 10% är sen de där två andra sakerna.
Det ska sägas, Aki Lindén och Frida Sigfrids, att jag har kollat er bådas närvarostatistik, era statsfullmäktigen och välfärdsområdesfullmäktigen. Och ni har faktiskt båda varit på plats nästan alltid. Ett undantag finns, så det var den period som du, Aki Lindén, var familje- och omsorgsminister.
Jo, då kan man inte vara med. Jo.
2022. Då var du borta från Åbo statsfullmäktige. Men annars har ni alltså båda nästan alltid tagit er till fullmäktiges möten. Och det är ju en sak. Men nu undrar jag ännu att hur väl hinner ni förbereda er på att fatta besluten som fattas där i salen? Om vi nu tänker på någon ändring av detaljplanen i er hemstad eller fast planeringen av skolor och daghem. Hur bra koll har du, Frida Sigfrids?
Jag påstår nog att jag har bra koll. Det här är kanske en spännande fråga på det sättet att ofta pratar man om politiken och de här uppdragen som att du bara dyker upp där på möte och får ett arvode för det. Men det där arbetet inför mötet börjar de facto långt tidigare. Och åtminstone för mig så handlar det om att läsa igenom listan och alla bilagor inför möte i god tid. Och utöver det så har vi också med det egna partiet ett möte där vi sen går igenom listan och funderar på att hur borde vi rösta i olika frågor. Och det är kanske ännu mer tidskrävande än det där själva mötet. Men jag upplever nog själv att jag både har tid och vilja att göra det.
Var brukar du sitta och läsa listor?
Jag brukar sitta hemma vid köksbordet.
Aki Lindén, har du koll på alla papper som man behöver ha koll på när man stegar in i fullmäktigesalen?
Jag har tänkt att det är lite lättare när man sitter i en stor politisk grupp. Det är ju samma i riksdagen också. Till exempel, vi har ju, om jag nu minns, vi har 15 medlemmar i statsfullmäktige, Socialdemokraterna i Åbo, och sen har vi en stor grupp där på välfärdsområdet också. Så naturligtvis måste man ju dela det där ansvaren. Och om det begör till exempel några sådana alldeles konkreta stadsplan eller skolningsfrågor sådana, så jag måste ju lita på mina kollegor där. Men när jag sen tittar att hur mycket jag har deltagit i debatten till exempel på Åbo stadsfullmäktige, tror jag att jag är en av de tre mest aktiva. Men de frågorna har ofta varit just sådana som har någonting att göra med till exempel statsandelarna till kommunerna eller sådana frågor som är lite mer allmänpolitiska än en helt konkreta lokala.
Hannes Ylvens, är det här med att hur en politiker helt praktiskt sköter sina uppdrag något som du alls funderar på när du ska rösta?
Ja, nu är det ju delvis, speciellt då jag studerar ämnen, så är det ju mer från en studieinriktning någonting som man tänker på, men nu är det, men inte det, det primära jag fokuserar på, inte.
Vad är det primära?
Jag skulle nog säga värdegrunden kring dem jag väljer är viktigast.
Har det någon betydelse för dig som väljare om din kandidat ställer upp också i andra val?
Det har det definitivt, att då måste jag fundera att är det här nu, kan den prioritera just det jag har valt den för?
Du har, Frida Sigfrid, ställt upp i riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet nu under din mandatperiod i Borgå statsfullmäktige och Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige. Hur tänkte du när du bestämde dig för att kandidera också till riksdagen och Europaparlamentet?
Det är klart att det alltid är en avvägning i var man i så fall vill sitta och finns det någonting som man behöver ge upp ifall man skulle bli vald till det uppdraget som man kandiderar till. Och till exempel i fjol när jag ställde upp till Europaparlamentsvalet så var jag ganska tydlig i min kommunikation också under kampanjen att ifall jag skulle bli vald så skulle jag säga upp mina uppdrag både inom Borgostad och i Östra Nylands välfärdsområde. Och det var någonting som jag själv hade funderat på innan jag valde att kandidera. Och det tror jag att det är viktigt att man är tydlig i kampanjen och är tydlig med de som potentiellt kommer att rösta på en att hur du resonerar ifall du skulle bli vald när det handlar om till exempel då Europaparlamentet jämfört med kommun eller välfärdsområde.
Vad tänker du, Aki Lindén, om det här? Du sitter nu för närvarande på tre olika nivåer.
Jo, liksom jag berättade, det har inte varit några större svårigheter med det därför att jag har inte några andra ansvar där på kommunnivån eller regional nivån utan det där medlemskap i det där fullmäktige ordförande i fullmäktige i det här välfärdsområdet. Men om jag till exempel tittar att Ville Niinistö som är medlem i Europaparlamentet så han har varit ganska ofta. Jag skulle säga att 60-70% med i Åbo statsfullmäktige. Och nu har jag ju hört att Li Andersson ska också kandidera i statsfullmäktigevalet i Åbo. Men jag har inte sett att någon Europaparlamentariker skulle vara medlem på det där välfärdsområdets fullmäktige. Men på alldeles kommunal nivå har de några varit med.
Vi går över från den här tidsanvändningen och det praktiska till nästa ämne, för nu ska det handla om att vad det innebär att ha samma människor och fatta beslut på olika nivåer. För det här kan till exempel betyda att samma person sitter i riksdagen och fattar beslut om hur mycket pengar välfärdsområdena och kommunerna ska få av staten och sen sitter hen lokalt och beslutar om användningen av de här pengarna. Jag har talat med Siv Sandberg som är universitetslärare i offentligt ledarskap i Åbo Akademi. Och hon säger att den här överlappningen som jag beskrev och som vi har talat om här idag hittills, att den är liksom jättestor i Finland om man jämför med andra länder i världen. Det vill säga det att samma personer sitter på flera olika beslutsfattarnivåer. Och det här kan skapa en otydlighet i vilken roll en enskild politiker har vid olika tillfällen, tycker Siv Sandberg. Vad tänker du om det här, Aki Lindén?
Jag tänker själv att när jag är medlem i riksdagen så är jag inte jävig på något sätt i sådana frågor att hur mycket pengar välfärdsområdena tillsammans får. De får ju nu det här år 26,2 miljarder och det är den största summan i statsbudgeten. Men sen om det skulle vara en sådan situation som det nu var åt några riksdagsledamöter till exempel att vi gjorde den där och röstade om den här lagen att var vi har den där sjukhusjouren. Och det var ju en tung fråga till exempel i Idensalmi eller i Varkaus eller i Koula eller i Jakobstad och även Salo. Då är man ju en sådan situation att kan man rösta emot någonting som skulle vara viktigt åt din egen ord. Och då såg ju vi att regeringspartierna sprack i någon mängd av de här frågorna. Men när jag är nu i opposition så jag var inte i en sådan situation då.
Men känner du igen den här det här påståendet att det kan finnas en otydlighet i vilken hatt så att säga politikern har på sig vid olika tillfällen?
På andra sidan tänker jag själv att det är mycket viktigt att till exempel riksdagsledamöterna att veta konkret att vad det menar om man skär ner till exempel med 300 miljoner kommunernas statsandel. Om man är också med där på kommunnivån så ser man helt konkret vad det menar. Och på andra sidan till exempel man kan sen debattera och diskutera där på riksdagsnivån att nu till exempel hur långa är våra köer till läkarmottagningen eller sådana och det skulle behöva 100 miljoner mera pengar att få de sakerna i ordning eller något sådant. Så inte ser jag något sådant större problem i de här frågorna.
Frida Sigfrids, vad tänker du om den här frågan?
No, jag tänker att dels är jävsproblematiken såklart ett problem, men lagstiftningen där är ju ganska tydlig. Jag skrev de facto min progradu-avhandling också för Åbo Akademi om just multipla mandat och speciellt hur riksdagsledamöter som innehar multipla mandat ser på det. Och där kom det fram att flera har upplevt tillfällen där de har känt av moraliska jäv i beslutsfattande, trots att de kanske då inte har varit jäviga enligt den juridiska definitionen. Och ett exempel som många av dem som jag intervjuat i min avhandling lyfte fram var just beslut om exempelvis välfärdsområdets finansiering i riksdagen, där du de facto först fastställer beslutet och sen är du också med på den verkställande nivån som påverkar ditt område. Så nu säger jag att det finns en problematik här som man säkert borde utreda, och därför är jag glad att finansministeriet nu också håller på med en utredning kring just de här jävsfrågorna och hur man kanske skulle kunna tydliggöra det här, att om du sitter på flera nivåer, så vad innebär det?
Har du själv varit tvungen att fundera på det här när du sitter i Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige och sen i Borgå stadsfullmäktige och stadsstyrelse?
Jag har varit jävig i några ärenden. Jag upplever inte att det är någonting som jag har funderat på, utan att när man är jävig så då jävar man sig och behandlar inte den paragrafen på listan och kommer sen tillbaks när den är behandlad. Och där ser jag nog inget problem eller några frågetecken. Och det finns ju jurister som man kan vara i kontakt med om det är någonting man undrar kring det.
Det här frågan kommer fram mest om man är medlem i stadsstyrelse eller på välfärdsområdets styrelse. Men om man är bara medlem där i fullmäktige, så kommer det inte fram den här frågan.
Hannes Ulvens, vad tänker du när du lyssnar på det här att samma personer sitter på olika nivåer och det kan uppstå jävsproblematik? Eller åtminstone är det något man måste vara medveten om som politiker?
Ja, no, det är just det. Jag tänker att det måste ju vara nästan omöjligt att under en 4-årsperiod att det inte uppstår situationer där de är jäviga. Och speciellt just då partiernas linjer i riksdagen kanske inte går i riktigt takt med deras egna värderingar i de här lägre regionerna och inom kommunerna.
Siv Sandberg påpekar också det som du, Aki Linden, var inne på, att det ofta också är så att de erfarna rikspolitikerna på sätt och vis är en stor tillgång på lokalt plan, eftersom de känner till hela systemet och har samlat på sig gedigen kunskap. Aki Lindén sa det här än, men vad tycker du, Frida Sigfrids? Låter det vettigt?
Jag tycker definitivt det, och det lyfter många i min avhandling också fram, att de har kanske en ökad förståelse för besluten på olika nivåer och därmed också en bredare kunskap som sen då hela förvaltningsnivån eller det organet i fråga kan dra nytta av. Jag upplever också själv, med tanke på mina uppdrag, att de båda har lärt mig olika saker som jag har haft nytta av sen på det andra stället. Och också mitt arbete i riksdagen har på många sätt varit positivt för exempelvis mitt uppdrag i stadsstyrelsen i Borgå, där vi ofta ger utlåtanden på olika lagförslag eller dylikt. Och då är jag ju redan bekant från tidigare med de lagförslagen, eftersom jag har jobbat med dem ofta i riksdagen.
Kommer du på några andra fördelar med att jobba i riksdagen och sen vara lokal beslutsfattare?
No, nu ger det ju en möjlighet att på ett helt annat sätt fördjupa sig i det politiska och vilka frågor som är aktuella då, både inom kommuner och på nationell nivå. Och kanske den där kontakten mellan olika förvaltningsnivåer. Och det var också någonting som många av respondenterna i min prograduavhandling lyfte upp, att det är en positiv sak att den där kontakten är tätare. Men nu ser det främst att för mig själv personligen så är det just det att jag lär mig olika saker på olika ställen och kan sen dra nytta av det på det uppdraget där jag då sitter.
Nåja, det är nu ungefär 3 månader kvar till kommunalvalet och välfärdsområdesvalet. Börjar valfebern infinna sig, Aki Lindén?
No, inte ännu så högt någon sådan valfeber, men liksom jag berättade så har jag redan varit med i sådana skolningsseminarium och sådana möten som man förbereder det här båda valerna, och sen också varit aktiv i det där programarbete som vi sen tar de där frågorna fram där på, och mera just om det här välfärdsområdesvalet, därför att det är det där min prioritet ändå mellan de här två, nämligen kommunal- och välfärdsområden. Och jag kan säga till exempel lagen om finansiering om social- och hälsoområdena, just de här välfärdsområdena, den är en av de svåraste lagarna som jag känner, men jag känner mycket väl just den där lagen och jag tänker själv att det är en stor nytta åt egentligen Finlands välfärdsområde att när jag sitter som ordförande där i fullmäktige så jag känner det där finansieringslagen mycket bra till.
Du har, Aki Lindén, redan meddelat att du ställer upp i välfärdsområdesvalet och kommunalvalet. Hur är det med dig, Frida Siegfrieds, och känner du av en valfeber redan?
Inte kanske en valfeber, ännu åtminstone. Det känns som att det är att fortsätta som förut och jag har försökt under hela min period i både Borgå och välfärdsområde aktivt kommunicera utåt de som är intresserade av vad vi fattar beslut om och vad mina egna ståndpunkter är. Och jag tror att det är kanske det bästa receptet att fortsätta så fram till valdagen och sen får man se om det räcker eller inte.
Kommer du alltså att ställa upp?
Jag ställer upp i kommunalvalet i Borgå, ja.
När kandidaterna ställer upp och när partierna sätter upp sina kandidatlistor och vi kan titta på tidigare valresultat så är det helt tydligt att väljarna vill rösta fram kända namn. Och du, Aki Lindén, har till exempel varit en riktig röstmagnet för Socialdemokraterna i de här senaste valen här i egentliga Finland. Kan du berätta hur ert parti brukar göra när ni bygger upp en kandidatlista inför val?
Nu har vi sett att det är lite lättare att få kandidater att ställa upp i de där välfärdsområdesvalen därför att de är ju, den mängden är ju mindre än alla kommunerna tillsammans. Men liksom jag just hörde kollegan från Borgå så ganska många har nu tänkt att de är inte med nu i de där välfärdsområdesvalen. Det kan bero på det att när alla pengarna kommer från staten, liksom jag just berättade om det där lagen så man har kanske haft den erfarenhet att man har inte så stor makt där ändå på regionala nivån att göra de där besluten. Det är ju mera om att hur man sen använder de där pengarna som staten ger, men jag hade ju själv tänkt att först att vara med i det där välfärdsområdesvalen och inte på kommunal nivå, men sen började några sådana ivriga röstare ringa att nu ska du kandidera också där.
Men hur viktigt är det att få med de riktigt stora namnen som har varit in mycket röster till partiet?
Det är ju mycket viktigt, men de där stora namnen är inte bara ministrar eller riksdagsmän, de är också sådana som är inflytare och andra kända personer. Och efter dem är ju alla partierna nu.
Frida Siegfrieds, hur bygger Svenska Folkpartiet upp sina kandidatlistor?
Jag har faktiskt inte varit med i det arbetet, så det vågar jag inte svara på. Men säkerligen försöker man samla så många kandidater som möjligt. Men jag tänkte istället ta fasta på det som Aki Lindén här sa. Att klart att det för partierna finns ett incitament att ställa upp exempelvis då riksdagsledamöter eller andra kända personer i val, eftersom väljare tenderar att rösta på någon som de känner igen från listan. Vilket då kanske också delvis leder till den här situationen där vi är i, att många politiker innehar flera mandat och där kanske den här maktkoncentrationen sen har blivit ett problem och exempelvis i min prograduavhandling så då jag intervjuar riksdagsledamöter som innehar multipla mandat så var majoriteten klart av den åsikten att man borde inte kunna sitta på tre, att det går inte, men de vill kanske inte själva gå ut med det och vara också anonyma i min avhandling eftersom det skulle påvisa att de själva inte har möjlighet att köta de uppdrag som de har åtagit sig. Och det här är ju någonting som man borde kanske fundera mer på och kanske lagstifta parlamentariskt då om att hur det här i framtiden borde se ut så att alla har möjlighet att köta sina uppdrag så bra som möjligt och att så många som möjligt skulle kunna vara beslutsfattare.
En alldeles liten kort kommentar här därför att i Helsingfors är det ju så att stadsfullmäktige är både och. Den är både stadsfullmäktige och den är också välfärdsområdes. Och jag frågar nu efter det att är det sen helt rätt att där kan man vara medlem på båda nivåerna? Därför att det är ju en nivå som är både och. gör mycket tunga beslut där, men sen skulle man inte vara till exempel i egentliga Finland möjlig i samma slags situation.
Tolkar det rätt, Aki Lindén, att du tycker att det inte ska begränsas?
Jag tänker så.
Hannes Ulvens, Frida Siegfried sa här att vi vet att väljarna tenderar att rösta på bekanta namn. Stämmer det in på dig?
Delvis ja och delvis nej. Alltså bekanta namn har ju också oftast mycket erfarenhet och de har en merit som de kan visa upp. Men jag skulle jättegärna vilja hitta nya namn också som är mer okända och se att de skulle kunna komma in i politiken.
Siv Sandberg vid Åbo Akademi sa att Finlands valsystem egentligen är ganska svårt för väljaren i och med att det alltid är personval. Till exempel i senaste kommunalvalet här i Åbo fanns det närmare 700 kandidater att välja mellan. Hannes Ulvens, tycker du att det är svårt som väljare?
Det tar ju mycket tid om man vill börja sätta sig in i var och en kandidat. Att man, det finns ju valkompasser och dylikt som hjälper en, men de ger ju bara en liten bild av att... Så ja, det är nog verkligen svårt och kräver väldigt mycket tid för en väljare om man verkligen vill sätta sig in på varje kandidat. Vilket gör ju att de här etablerade röstmagneterna blir så populära.
Om du lägger handen på hjärta, brukar du själv ta dig den tiden?
Delvis ja, men då, som sagt var, så studerar jag även statskunskap. Så det berör ju mina studier. Att annars tvivlar jag på att jag skulle ha den energin som krävs.
Där får vi lov att avrunda diskussionen för den här gången. Tack till er, Aki Lindén, Frida Siegfrieds och Hannes Ulvens, för att ni var med idag. Själv heter jag Mikael Pipo och jag hoppas att det här har gett dig som lyssnar tankar inför vårens kommunalval och välfärdsområdesval. Det är visserligen ännu en bit kvar dit, men rätt som det är har vi valdagen den 13 april här.